Podplay.
Välkomna hit denna lite bortglömda måndag i juni 2023, dagen innan nationaldagen. Det här är Messiah Hallberg som presenterar D-Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med
Clara Doctorow,
John Melander Lambrell.
Snyggt. John, jag fick ju äran att se dig spinna diskar. Är det så du säger?
Nej, det tror jag ingen säger. Spinna diskar.
Snurra skivor.
Snurra skivor tror jag kanske man säger. Ja, men inte så ofta. Men ja, jag har hört uttrycket.
Kränga plattor.
Nej, jag säljer dem inte. Spelar dem bara.
Dra dig i drasuten. Ja. Du spelade skivor på nattklubb. Och om det är två saker som jag vet att du avskyr, så är det ju ett, födelsedagar. Och två, när folk kommer fram och önskar låtar av DJ:n. Och det var fint att få se då live på en nattklubb i lördags hur de här två kombinerades då när en söt tjej kom fram och viskade något i ditt öra. Jag tänkte, jäklar, John är ju ett seriöst förhållande, men jag dömer ingen. Och sen då istället kom det fram att det var ju inte alls något skamligt förslag, utan då spelades ju då den här Happy Birthday-låten.
Det var ett väldigt skamligt förslag. Skamligast av alla.
Det var den låten hon ville ha, och hon fick den.
Alltså grejen är, varje gång när man spelar så kommer det fram kanske 3-4 såna här per kväll. Alltså människor då, som då säger, och de säger inte som att du, alltså lite ursäkta nu, de säger det som att det är en helt otrolig grej. Alltså så här, du, alltså min kompis fyller år idag. Alltså som att så här, wow, alltså du kommer ju aldrig ana, man kan inte tro det, men min kompis hon fyller år idag, ikväll. Vi är ute och firar hennes födelsedag ikväll, eller hans födelsedag ikväll. Det är 3-4 sådana per kväll då. Men om man ber väldigt snällt och om det är tidigt på kvällen, då har jag en låt med mig som jag då motvilligt spelar.
Mm. Det är väldigt fint av dig. Alltså det måste ju vara som att det står kanske en muslimsk DJ och så kommer någon fram och säger, du kan aldrig tro det, jag firar min bacon lördag idag. Skulle inte du kunna
servera lite bacon?
Skulle du kunna steka lite bacon här i DJ-båset? Och så gör man det ändå, för trots att det går emot då någon slags religiös övertygelse. Det är ju jättefint av det. Jag tyckte det var fint,
ja,
att se.
Faktiskt. Ja, faktiskt.
Ibland så.
God morgon. Jag vet inte om folk är lediga eller inte. Mina barns skolor är stängda, ja, båda två den här 5 juni, vilket är lite märkligt. Jag var inte liksom beredd på den. Nu är mina barn i och för sig större, så det är inte samma chock för systemet att ha dem hemma. De är ju, min dotter var till exempel på landet själv då, ute i skärgården hela helgen utan någon av oss.
Jaha.
Ja, jag vet, det var första gången. Men jag var ändå inte riktigt beredd på att det var så lång period att planlägga. Så den här dagen är ju egentligen då, jag antar att vissa går och jobbar, eller de som lyssnar på det här, jag vet inte om ni jobbar idag eller inte, vad ni gör. Men
är inte det typ idag, eller om det var igår, som det var exakt 20 år sedan du tog studenten?
Jo, varför vet du det här?
Nej, men för det slog mig att igår då, den 4 juni, så var det 19 år sedan jag tog studenten, och du är ju ett år äldre än mig och John. Så det måste du måste fira 20 års jubileum ju, typ idag.
5 juni 2000, ja, det stämmer ju. Det är idag,
jävla,
ja.
Jävla sjukt.
Sjukt. Ja, sjukt. Ja.
20 år.
20 år sedan. Och då var jag ju 19 då, så nu har jag då levt, ja, för första gången då längre än den tiden som var fram till studenten. Det var ju, ja, just det. Och vad har jag gjort av de där 20 åren? Ingenting, känns som. Det känns som jag fortfarande går och, jag var ju för fan, det här är också sjukt ju. Jag var ju såg då, för bara några veckor sedan såg jag då Money Brother-artisten firas 20-årsjubileumet från den skivan Blood Panic som släpptes dagarna innan jag tog studenten. Och jag minns att när jag skulle på min studentskiva så satt jag själv och drack turkiska pepparshots hemma i mitt sovrum och förfestade. För man kan förfesta själv, det är inte sorgset. Det är faktiskt nästan bättre än att ha folk med sig. Ja, det kan man göra. Och då hade jag den skivan på, och nu firar den 20 år. Och nu var jag såg om den, så att det finns ju någonting i det där att det grundläggs väldigt mycket de där första 19 åren, och sen resterande hur många år man får, 80 år, så försöker man bara hitta tillbaka till de där, alltså inom musik och kultur och så här. Det är ju, men det har väl hänt roliga grejer också. Jag har fått barn, det är kul. Den här podden har ju startat. Kul i alla fall. Och om ungdomar lyssnar på det här, ska ta studenten strax. Ja, men det, de har ju inte satt igång än i Stockholm, de här jävla flaken.
Jo då, de var ju fredags.
Var de?
Mm.
Aha. Okej, okay. Ja, jag har inte sett dem i alla fall. De måste stå, och det blir svårare för varje år. Jag hatade det för sig redan året efter jag tog studenten. Den här muntra stämningen som är på flaken. För den är ju bedräglig och så vidare. Då vet man ju om att ja, drömmarna kommer inte slå in och allt sånt där. Men det vill man ju inte säga till dem, så då är det bättre att inte mötas. Jag vill inte möta så där mycket glada ungdomar. Det tycker jag är genant för oss bägge.
Jag tycker det är deppigare med dem som står på trottoaren och tittar på dem, så kan man höra dem mumla och vänta bara och så där. Det tycker jag är ännu deppigare.
Deppigare än det här att jag sitter i en podd och säger samma sak.
Nej, men jag bara menar att stå på gatan och säga så här, ja, vänta, jag vet inte, det tycker jag är, ja, jag vet inte. Men jag håller med, det är en obehaglig tid. Jag vet inte varför man mår lite konstigt när de där flaken kommer. Det kanske påminner om att det var 20 år sedan man tog sig.
Ja, faktiskt.
Ja, det är väl bara en sån tydlig markör att det där flaket kom och gick och att, jag vet inte, strunt sa. Vad har hänt i helgen då? Jo, Eskilstuna-Kurirens chefredaktör Eva Burman skrev i en text att hon hade kastat ur sig följande ord och fått medhåll. Eskilstuna, där hon då bor. Eskilstuna har blivit ett riktigt rövhål. Varför bor vi kvar här? Det är väl många som, alltså om man ska vara sån, jag förstår att hon menar att det har hänt nu, men om man ska vara sån så kan man väl hävda att Eskilstuna aldrig har haft någon slags, det är få som har nämnt en stan i samma andetag som New York eller Paris eller London.
Nej, det är det nog inte.
Hon säger sen, vi lever i en otrygg stad och mina barn och mina vänners barn, alla känner dem som blivit dödade eller som skjutit någon. Det låter ju för sig fruktansvärt, ja, om det är så. Alltså bara att det är bara en armlängd bort så har någon antingen då blivit dödad eller skjutit någon. Det verkar också vara väldigt så kill or be killed. Jag menar bara att om det verkligen är så är det ju såklart hemskt. Men jag menar just att Eskilstuna har ju varit känt i till exempel kulturkretsar i decennier som en av de här städerna som är sånt som ett sånt jävla Bermuda-triangel, att det är omöjligt att sälja biljetter där, att det är liksom, de hatar kulturen i den stan. Och Kent kommer ju från Eskilstuna, de har väl aldrig beskrivit en stan särskilt positiva ordalag, så att det finns väl en. Men den stan kommer väl med bagage. Du hade väl sommarställe strax utanför Eskilstuna, John, och det var väl inte jättemuntert kanske åka in alltid dit.
Jag minns det ju som muntert, men jag var också 7 år.
Ja, det mesta är faktiskt muntert.
Ja, men det fanns affärer och sånt där som det inte fanns då på vårt landställe, vilket är ju liksom, alltså det är väl någon på sommaren då man inte har varit inne i stan. Det minns jag ju som, men som sagt, jag har inte varit tillbaka där på länge och inte jättesugen heller. Jag tar New York först.
Det kan jag förstå.
Något annat som har hänt här, det är att artisten Lorenz ska få barn. Ni,
ja,
minns Lorenz?
Han försvann bara.
Ja, han gjorde det. Och det som är lite märkligt då är ju hur han nu för alltid kommer omnämnas i artiklar. Då i en trevlig artikel som säger Lorenz ska få barn, så är det ändå liksom huvuddelen av Aftonbladets artikel är så. Lorenz blev hösten 2021 anklagad för att ha en relation med en kvinna innan hon fyllt 18. Hon menade att han manipulerat henne och bjudit henne på droger. Anklagelserna fick stor spridning på sociala medier och det slutade med att Lorenz la ner sin artistkarriär. Profilen nekar till anklagelserna i en intervju med Göteborgs-Posten. Jag har inte gjort det här, säger han. Och sen avslutas artikeln med någonting som egentligen borde ju göra att egentligen stycket innan inte borde ens skrivas. Lorenz var aldrig misstänkt för något brottsligt och har heller inte varken åtalats eller dömts för något. Ändå är det här då bagage som han, så fort han kommer omnämnas nu, så kommer halva artikeln handla om att han då fick de här anklagelserna emot sig, vilket det sammanfattar väl lite det dubbla kring allt det här. Jag vet ju inte vad som är sanning här eller vad som har hänt eller så, men jag menar, det är absurt med en sån slutmening. Lorenz var aldrig misstänkt för något brottsligt. Han var aldrig misstänkt för något brottsligt. Har heller inte åtalats eller dömts för något. Och ändå insinueras det ju att han måste försvara sig. De har ju sökt honom då. Han inte. Det är lite sjukt.
Ja,
bara.
Men också att man tillåter han att bli cancellerad på sätt och vis, så spelar ju Aftonbladet med i spelet när de skriver det här. Ja.
Även vi då, ska jag säga. Även vi.
Ja, även vi. Ja, fast vi kan ju ändå problematisera det, för vi tycker ju här någonstans att det är skevt. Men jag tänker typ att det finns ju andra som Lorenz som man kanske har, ja, men släppt och gått vidare med lite och fortsätter gulla. Men jag kommer inte på någon som på rak arm nu. Men...
Nej, men det finns väl någon som dök upp i liknande omständigheter. Och idag finns... Jag menar bara att det är lite absurt när man har en sån avslutningsmening att de första eller styckena innan då ens skrivs och publiceras. Jag vet inte, det kanske känns... För vi har ju ett rättssystem. Om man inte ens har blivit misstänkt i ett rättssystem, så är det konstigt att...
Nej, precis.
Det då följer efter honom resten av livet, kan jag tycka.
Han dömdes i en annan domstol.
Ja, vilken är det? Folkets, va?
Folkets, drevets domstol.
Men kan det verkligen vara tillåtet för Aftonbladet att publicera det? Alltså så här, kan medierna bete sig så här? Jag bara tänker typ att det förstör ju en människas liv när han fortfarande inte då är anmäld eller misstänkt för någon. Att man liksom reproducerar ett rykte, som det ju faktiskt är, om det inte finns en polisanmälan eller en utredning eller någonting.
Lite gladare nyheter förutom det då. Karamell och diktstipendiet delades ut i söndags. Och på tal om ålderstigna, om det var 20 år sedan jag tog studenten så var det ju då 200 år sedan Povel Ramel tog studenten. Han är ju död för länge sedan. Och jag tror att jurygruppen också har några år på nacken då. För att priset i år gick till Orup, en fräsch uppkomling som visserligen är bra. Motiveringen är, lyssna på ordvalet här, jag tror att det finns en ålderstigen jury här. Ordvalet är, han får priset för sina fyndiga låtar och ett svängigt sound.
Ja, verkligen.
Och så ögnar jag bara igenom vilka satt i juryn, och här kanske vi har förklaringen till både pristagarna och motiveringen. I juryn sitter bland annat då Klabbe av Geijersta. På tal om DJs med år på nacken.
Ursäkta?
Ja, om Klabbe ska ta fram en pristagare så känns det kanske som att Orup ligger top of mind för hans del. Och det är väl fint.
Ja. Jag läste ju en intervju med Susanne Axel i helgen. Minns ni Susanne Axel?
Fråga doktorn,
ja.
Ja, precis. Programledare för Fråga doktorn i 18 år, och sen så sa hon upp sig, och sen så nu har hon då blivit intervjuad, en lång intervju i Aftonbladet då, av Anna och Hans Shimoda. Och liksom, jag blev lite fundersam när jag läste den här. Jag fick se lite nya sidor av Susanne Axel som man liksom inte har sett när hon har stått där i Fråga doktorn och varit väldigt vän och trevlig liksom. Och det fick mig fundera på om Susanne Axel nu när hon är lite frilans, om hon behöver en publicist. Vi kan börja med då att hon säger då till Aftonbladet att jag har alltid varit en positiv människa, har aldrig varit typen som tycker synd om mig själv. Och sen följer alltså en intervju där jag inte alls uppfattar Susanne som varken positiv. Jag anar att hon tycker jättesynd om sig själv. Alltså hela artikeln osa att hon tycker väldigt synd om sig själv. Och då tänker jag också så här, människor som säger att de är positiva, de är aldrig positiva. Inte en enda människa faktiskt. Precis som att människor som säger att de har knäpp humor alltid tar den absolut mest vanliga humorn som finns. Alltså den tråkigaste humorn.
Verkligen, de gillar ju såna här, vad heter de här humorgrupperna med peruker och sånt där. Alltså den typen av.
Det stämmer ju alltid. Så det är liksom ingen som har knasig humor som säger att de har knasig humor. I alla fall, sen senare i intervjun så säger Susanne så här då. Jag har jobbat så intensivt med Fråga doktorn och åkt de här 160 milen i veckan. Det var ständiga förseningar, iskyla, taxibilar som inte kom. Jag är en slitvarg, men det har jag inte alltid fått cred för. Så är det. Men livet är inte rättvist. Ibland tror jag till och med att det är bra att vara en diva i tv-branschen. Då ställer sig alla givakt. Jag har alltid varit en i gänget, men jag vet inte om det alltid har funkat till min fördel. Okej, och då vill jag säga till Susanne, människor som säger att de är en i gänget, att de inte är diver, de är alltid de största divarna och de är aldrig en i gänget. Det har aldrig hänt någonsin. Precis som att människor som säger att de inte ljuger är de som ljuger mest. Håller ni inte med mig?
Alltså, en gång till. De som aldrig säger att de ljuger, ljuger mest.
Ja!
De som säger att de aldrig ljuger, ljuger mest.
Precis. De som inte säger att de är diver, det är de som är de riktiga diverna. De som säger att de är en i gänget, de är aldrig en i gänget.
Men vad var det som hon hade slitit så mycket med? Alltså taxibilar som inte kom. Är det det hon är upprörd över?
I intervjun så berättade hon att hon insåg att hon ville sluta med Fråga doktorn när hon stod och väntade på tåg som aldrig kom. Och hon tyckte att hon har slitit med det här i 18 år. Men alltså det är ju egentligen inte programmet som är problemet. Det är ju den svenska kollektivtrafiken som är problemet. Men till sist då så, som jag också kände var lite så här, jag fick en annan bild av Susanne Axel. Det är då när hon får fråga om just Kry och vad folk tyckte om det. Och då svarar hon så här, det är väl att jag ska sitta hemma och rulla tummen och tänka på min tid i Fråga doktorn. Massa människor som inte alls har inblick i mitt liv sitter och har massa åsikter. Och det tycker jag är helt sjukt. Ja, är det så jävla märkligt då att man tycker att det är lite finurligt att hon går från Fråga doktorn, ett public service-program som hon gör i 18 år, och blir synonymt med. Och sen går det till då Kry, som man måste säga ändå kanske är raka motsatsen till public service. Så det är privat vård. Och det kan väl vara jättebra på sitt sätt. Vi behöver inte ha åsikter om det här och nu. Men jag menar bara att folk har åsikter om att hon går i reklam för Kry. Det är väl helt naturligt. Och det får vi ju bara köpa. Och skratta hela vägen till banken. Och så får vi hoppas då att den här publicisten som jag nu tänker att Susanne Axel har anställt efter att ha lyssnat på mig också kan förhandla fram ett nytt 10-årskontrakt med Kry. Och sen så är hon ju sett in i pensionen. Tack och hej, Susanne Axel.
Men vi ska väl lägga till också att det finns ingen polisanmälan mot Susanne Axel för hennes Kry-samarbete. Bara så att vi får med det.
Okej, John, dags för ditt lilla segment.
Långt uppe på vinden, där hittar han den. Det var en tombola, han sa, fint att se dig vän. Han gav den ett namn och den öppnade sig. Det blev en
Vad står det på lappen idag?
Bäst etikett.
Mm.
Ja, vi pratade väl lite här om Magdalena Ribbing här om veckan i att det var liksom ingen riktigt som tog över den där etikettspalten efter henne på Dagens Nyheter när hon dog. Ja, men jag kanske ser en öppning för mig här, för det är ju nu festtider. Det håller väl ni båda med om. Alltså man blir inbjuden på fester, det är bröllop och det är födelsedagar och allt möjligt jox, eller hur?
Verkligen.
Ja, det är mycket sånt där. Det är ju nästan en utmaning att bara dodga allt sånt där som man har. Man sätter ju ofta upp det på kylskåpet, man får hem olika inbjudningar och så är... Måste verkligen komma på en plan för att ta sig ur så många som möjligt.
Men det är också som att man måste blunda och sen kasta pil bara och se vilken man ska gå på. För det går inte att gå på allt. Nej, fruktansvärt är det. Och också, jag kommer vara ruinerad efter den här sommaren. Ja, för alla ska gifta sig och ha sig. Och så, varför kan inte folk bara gifta sig hemma där de bor?
Ja, nu var det min etikettspalt här.
Nej, förlåt.
Nej, men jag håller med om de där. Jag håller med om de där grejerna. Men jag stör mig framförallt på andra grejer som liksom är runt. När man väl har bestämt sig att gå på den här festen, då tycker jag att det är massa störiga grejer runt om den som är liksom tyder på att folk inte har någon etikett. Det finns ingen Magdalena Ribbing längre att säga åt folk, så nu kommer det från mig istället. Det är lite festetikett, jag har delat upp den i några kategorier då. Först och främst, innan festen 1. Skriv inte i Facebook-evenemanget att du inte kan komma. Har ni sett det här? Alltså man får en inbjudan till ett Facebook-evenemang då, och sen så bara hela den här väggen eller diskussionsgruppen, det står bara med folk som säger jag kan inte komma, jag är i Frankrike eller jag har ingen barnvakt eller så här. Skriv inte det. Det är väl ingen så här, den här personen har ju liksom då lagt manken till och ska ha en fest och bjuder in folk och spenderar pengar. Då ska de liksom då så här flödas av folk som skriver att de inte tänker vara där. Alltså det är ju helt sjukt. Kom bara inte, skicka ett sms eller bara dyk inte upp. Ingen bryr sig.
Nej, ofta är det väl att de har någonting roligt som de själva vill skylta med. Alltså men det är ju att, tyvärr, jag är i New York den veckan.
Ja, men det är så jävla, jag stör mig på det där när folk skriver så där. Ja, 2. Om planen är att man ska gå ut någonstans efter festen, skriv inte, eller säg inte när du kommer dit, att du inte kan vara med hela kvällen. Alltså det här tycker jag också är ett vanlig grej som man ser då, att folk dyker upp eller skriver så här: jag kommer på festen men jag kommer inte kunna följa med ut sen. Ingen bryr sig. Kom bara och gå när du vill. Det spelar ingen roll. Dra liksom inte ner stämningen på festen innan den ens har börjat.
Nej, verkligen.
Och sen då, jag har några fler här på själva festen då. Och det här är till, framförallt till folk så då, som arrangerar festen. Det är inte bara till gästerna här. 3. Inga dresscodes. Det här börjar jag se allt mer av. Och det är väl inget jävla barnkalas. Folk får väl klä sig hur de vill. Och speciellt, inga dresscodes med kläder som folk inte har. Och det här är ju framförallt på de här jävla bröllopen då. Att då man tvingar iväg sina vänner att hyra smokings och annat för flera tusen. Bara för att de ska få gå på ditt bröllop är det vad det är. Det är ju rent liksom sociopatiskt. Håller ni inte med om det?
Jo.
Får jag fråga dig, är det så att du har blivit inbjuden till ett bröllop i sommar där det krävs smoking?
Grejen är så här, det här handlar inte om mig. Det är bara så här, alla har blivit inbjudna.
Nej, fast det bara lät väldigt.
Jo, jag vet. Alla har varit inbjudna på bröllop där det står så här. I alla fall kanske det är kille, jag vet inte om tjejer utsätts för samma sak. Men det här dresscode, smoking. Då måste ju då hela bröllopssällskapet åka runt till de här konstiga smoking-uthyrarna då och stressa och liksom hyra för flera tusen och sen ge tillbaka i ett bra skick. Alltså det är ju helt absurt liksom.
Ja, nej jag vet. Alltså som kvinna så har man ju, alltså det är ju med olika typer av klänningar som man bara kan använda på bröllop. Men jag hade klädsel fest på mitt bröllop och det var folk som hörde av sig och inte förstod den klädkoden.
Men om du bjuder in till en fest, kommer inte folk då klä sig festligt? Alltså måste du skriva dresscode? Jag förstår inte ens vad det betyder, var... dresscode.
Nu låter du som alla våra gäster typ. Men det fattar man väl. Alltså klä dig så som du skulle om du går på fest bara.
Jag vet, men det är ju som ett barn. Folk vet väl för fan hur de ska klä sig. Tror att folk ska komma dit nakna om du inte skriver dresscode?
Ja, kanske.
Dresscode, kläder.
Så vore det väl inte otippat att jag hade ett nudistbröllop ändå. Om nej, någon skulle ha det i deras vänskrets.
Men då kanske man måste skriva det så att alla är med på det innan. Det håller jag för sig med om. 4. På festen, be inte folk ta av sig skorna. Det är ovärdigt. Det är okej på vintern om det är snöslask ute, men inte på sommaren. Jag förstår inte att det blivit okej att tvinga folk av med skorna. Det är ju en del av ens kläder. Liksom. Det är som att säga så här, ta gärna av dig byxorna i hallen.
Där vet jag inte om jag riktigt håller med ändå. För att folk är för dåliga. Hade folk haft bättre etikett med sina skoval? Jag vet så många som kommer med kvinnor då, som kommer med nedtrampade klackar som bara är såna små metallpeggar. Och de förstör ju liksom mattor, de förstör golv. Jag menar, ska jag behöva renovera för 40 000 spänn bara för att jag har en fest hemma för att folk inte kan ha inneskor eller skor med klackar som inte förstör golv? Alltså...
Varför ha festen då överhuvudtaget? Skippa ha festen om du inte vill förstöra ditt golv. Alltså jag förstår, det är bara så här, okej, okay, ingen har tvingat folk att ha fest. 5. Inga jävla överraskningsfester. Det här har blivit vanligare tycker jag. Alltså kom gärna på Niklas födelsedagsfest, men säg ingenting till honom, det ska bli en överraskning. Eller vi ska ha en överrasknings baby shower för Linda. Det enda man gör då om man bjuder in till sånt är att ställa till det för alla inbjudna som konstant då måste gå runt i flera veckor, ibland månader, med oron över att då försäga sig. Varje gång jag ska umgås nu med Johannas vänner så måste jag ju liksom stämma av med henne vad jag får och inte får säga till dem. Alltså förstår ni vad jag menar? Ja.
Att det är så här, jag kan inte bara vara tyst.
Ja, men då ska jag komma dit och sitta då tyst. För annars först, jag tänkt nu på att inte så här, Johanna kastar en blick på mig när jag säger, ja men vi ses nästa lördag, det får jag då inte säga. Vad får jag säga för någonting? Det är helt sjukt, det här ska alla gå runt med. Och för vad? All den här planeringen, all den här oron, för då några sekunders förvåning. Åh, personen blev förvånad. Alltså en känsla som då 20-30 pers lagt månaders planering på att frambringa. Och vi lyckades skapa 3 sekunders förvåning. Jaha. Sista då, när du ska gå från festen. Man talar inte om för folk att man ska gå hem.
Nej, jag håller med dig.
Hej då allihopa, jag måste gå hem nu för bla 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 och min kille och bla 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 min tjej eller bla 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 mina barn och whatever, jag ska upp imorgon tidigt. Narcissist. Imorgon. Men det är så här, vad det nu kan vara, man ninjar från festen, gå bara därifrån, försvinn iväg, ingen kommer ändå sakna dig.
Nej, exakt, jag håller med, 100%. Det finns ingen som är så självupptaget som att säga hej då. När man går.
Hej då allihopa.
Fast allihopa. Man måste väl säga till den som har festen. Nej,
ja, om det är en middag med typ 6 personer, då är det väl en sak. Men om det är en fest. Och jag har varit på flera bröllop nu där de säger att så här, när ni vill gå bara, gör ingen grej av det.
Gud,
för att det förstör stämningen.
Jättebra. Det är,
ja, och det tycker jag typ att alla borde liksom börja säga, för folk inte fattar den där regeln. Det tar ju ner. Och så ska liksom de sista 2 timmarna av festen bli att värdparet eller värdpersonen bara står och ska ge liksom kramar till folk som är mer eller mindre relevanta.
Men det drar ner stämningen också. Alltså det drar ner, alltså så här, nu går jag. Det drar ju ner stämningen. Så att folk får väl bara bete sig. Jag tror att det är Magdalena Ribbing. Ja, när vi förlorade henne så förlorar vi mycket av det här. Men jag är redo att axla manteln.
Fint av det.
Ja.
Då är ju övergången ganska tydlig till vad ska ni göra i morgon. Har ni några planer? Jag satt och funderade på om man skulle... Ja, alltså är det jordgubbstårta eller? Är det som gäller?
Jo, nej, jag tänkte gå på öppet hus på Kungliga slottet kanske. Om de har ett sånt i år. Jag har försökt att gå på det flera år men jag lyckas aldrig ta mig dit.
Jag ska gå ut med min kurdiska flagga och vifta den. Joakim Lamotte blir irriterad.
Ja, det kan man väl också göra. Jag visste inte att du hade en kurdisk flagga.
Nej,
men
okej,
är det en PKK...
Men det ska bli en överraskning, så säg inget.
Ja, vi är i alla fall lediga imorgon, inget avsnitt. Tillbaka på onsdag, då är Framtidsmannen med oss och då har vi gått in i en ny era. Det är alltså då, säger man så, räknar man svenska år efter, ja det kan vi väl göra. Det är ett nytt år kan vi säga, nytt svenskt år, 7 juni på onsdag. Vi hörs då, ta hand om er själva och varandra så länge. Hej, hej.
Hej.
Podplay, en del av